Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 94. Mitt namn är Maria Selander och med mig har jag tack och lov min bästa vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Ja, i fredags så hade vi verkligen peppat upp oss och såg positiva möjligheter, även om vi är jättebesvikna över att det här fuskvalet verkar ha godkänts, eller det har ju godkänts, men ändå såg framför oss hur Trump skulle kunna bilda nytt parti och ja, massa sådana saker. Idag är det svårt att tänka så, men vi ska försöka och inte deppa ihop. Men vi har ganska mycket tråkigt att förmedla idag.
Ja, tyvärr, men vi ska försöka göra det på ett underhållande och informativt sätt i alla fall. Dagens huvudrubrik är ju informationskriget, och på vår vän Daniels bild så ser ni yttrandefrihetens dödgrävare nummer 1, 2, 3 och 4. Nämligen från vänster till höger Mark Zuckerberg som är Facebooks vd, Jeff Bezos som är vd för Amazon, Sundar Pichai som är vd för Google, och längst till höger har vi ju då den mystiske hippin Jack Dorsey som är vd för Twitter. Och som ni säkert vet så har ju de här herrarna tagit sig till att stänga av inte bara Trump från sina plattformar utan också en hel drös andra människor. Och vi ska fördjupa oss lite i vad det här handlar om och vad det kommer att kunna få för konsekvenser. Och till det här blocket kan man säga hör också nästa rubrik, nämligen de hatar oss. Ingrid och jag spanar ju, och flera med oss spanar, att det här är elitens krig mot folket i öppen dagar som pågår nu.
Precis, och att det skulle hända har vi ju varnat för länge, men att det skulle gå så här fort och så öppet är ju något av en chock för oss alla.
De är helt skamlösa nu. De har naturligtvis fattat mod när de har fått in sin nickedocka, eller är på väg att få in sin nickedocka Biden i Vita huset. Så att coronaförtryck hinner vi med en liten stump om också, hoppas vi. Det är ju som så att förutom alla komplikationer kring eventuella kring vaccinet eller vaccinerna, så är det också så att man går ganska tufft fram mot människor som försöker protestera mot olika restriktioner och så som är relaterat till corona.
Ja, det finns nog en tanke bakom det också. Men du, först och främst ska vi ta lite kort om Palmeutredningen, den nedlagda. För ett par dagar sedan så kunde man läsa på SVT till exempel att det inte är omöjligt att utredningen om mordet på Olof Palme tas upp igen. Det är efter att Christer Pettersson har fått så hård kritik för utpekandet av Stig Engström, Skandiamannen, och att de därmed la ner Palmeutredning på dessa ytterst vaga bevis. Som han säger att ja, nej, vi kanske tar upp den igen. Och du vet, de har blivit JO-anmälda och sådär. Så att,
I kväll så kommer SVT att visa en enligt dig ganska meningslös dokumentär. Du har redan sett den på Play.
Ja, precis. Jag var så positiv när jag såg att man lagt ut den här på morgonen, för att jag har då fått förhandsinformation om att det här skulle vara en riktig uppgörelse med hela Stig Engströms spåret. Mm. Och visst, alltså när man har sett den så förstår man ju att nej, det är inte mycket som tyder på att det var han. Men det var inte alls den som jag hade fått sålt in till mig. Bland annat så sades att GV Persson skulle vara med och krossa hela den teorin, men han var inte med. Så att ja, vill ni se den så kan ni göra det. Men jag har redan skrivit om allt detta, så att ni kan läsa en av mina artiklar istället. Vi lägger länken till den senaste.
Det gör vi i videons beskrivning. Har ni länkar och på hemsidan, om ni tittar därifrån på Nontube, så ligger alla länkar under själva videon och ljudpoddarna. Ja, nej, GV Persson har ju, han blev nog gruvligen besviken på Christer Pettersson, skulle jag tro, därför att när Pettersson började flagga för att nu har jag hittat lösningen, så var ju GV otroligt entusiastisk och han var ju då fortfarande med i Veckans brott, och det här, jag kommer ihåg att Christer Pettersson var där. Och GV var som ett litet barn uppspelt och tyckte att oh, ja, jag vet inte vad han har, men det här är spännande och så vidare. Och så kom det fram att det var Stig Engström, och GV var så besviken, för han har aldrig trott att det var han som var mördaren.
Och den artikeln jag skrev i november, den handlar ju om att det har varit väldigt stora kopplingar mellan Palmeåklagaren och författaren Thomas Pettersson, som skrev en bok om Stig Engströms spåret. Han har bara köpt det rakt upp och ner och fått en, tyckte han, bekväm lösning. Och så lägger vi egentligen ner den här utredningen, som ju det aldrig har varit meningen att man skulle komma någon vart med.
Nej, du har ju skrivit ett flertal artiklar om olika tänkbara motiv och gärningspersoner. Så vi lägger en länk till en av Ingrids artiklar här, men gå in på ingridmaria.se och bara sök på Palme, så får ni upp alla Ingrids rafflande spår som hon har undersökt med hjälp av sina hemliga kvittrande fåglar.
Ja.
Mm. Ja, vi går rakt in på informationskriget, för det här är ju så viktigt och angeläget, så att vi kommer att ta ett rejält grepp om det. Man kan väl säga som så här, att det började med censuren, började ju inte med det, för censur på sociala medier har för sig gått länge, och folk har blivit utkastade till höger och vänster. Ni vet ju att SvebTV blev utkastade från YouTube bland annat, och du och jag fick ju vår YouTube-kanal borttagen för länge sedan och är nu på kanalen Hopp för Sverige. Vi får se hur länge vi får vara kvar där, så det har ju pågått. Men nu tog de steget fullt ut, kan man säga, och bannade Donald Trump, alltså USAs president, från Facebook, från Twitter, från Instagram och alla som pratar om valfusk på YouTube blir också nedstängda.
Ja, precis. Och det här är ju, jag menar, alltså, jag skrev en artikel i helgen här som vi också länkar till, om att det är inte alltid kul att få rätt.
Nej.
Och framförallt eftersom vi ofta har så dystra förutsägelser om framtiden, så är det nästan aldrig kul att få rätt. Vi hade blivit mycket gladare om vi hade fel. Men detta är ju precis vad vi har sagt. Det är det här de vill. De vill tysta all kritik. Det är bara vänsteråsikter som ska få finnas. Och de använder ju Trump så länge, för han drog ju in en massa folk till Twitter som har gjort, vad heter han, Jack Dorsey, svinrik. Och nu när de inte längre har användning för honom, när Joe Biden ska bli president, och det är de ju är jätteglada för, därför att Trump in i det sista pratade ju om att man måste ändra den här sektion 230 som ger dem fullständig rätt att göra vad de vill och kasta ut folk till höger och till vänster och aldrig behöva stå till svars.
Ja, man kan säga i ett nötskal att det innebär att de kan agera publicister, men utan publicistens ansvar.
Ja,
just så kan man säga i ett nötskal. Så de kan censurera hej vilt, och de behöver aldrig motivera det, och
alltså det är så hemskt, Maria, för att just det du säger, alltså publicistens ansvar, det är ju därför som man har ansvariga utgivare till exempel, för att det är meningen att man ska kunna ha stor yttrandefrihet, men det måste finnas någon då som är ansvarig om man släpper igenom rena olagligheter, till exempel mordhotar folk och så. Men det har ju inte de, så att de tar ju inte bort folk som mordhotar. Det hade de ju gjort om de hade varit juridiskt ansvariga. Men ayatollorna och en massa människor, de får hålla på Twitter hur som helst. Men USAs president som har en mycket stark folkrörelse bakom sig, han anses vara farlig.
Mm. Och vi har ju vår gamla bekanting Nils Funke som är yttrandefrihets- eller tryckfrihetsexpert. Han har jag intervjuat ett flertal gånger för Dispatch bland annat. Han är en sån som pratar med alla, även såna deplorables som du och jag, vilket hedrar honom. Och nu har han till och med pratat med DN, vilket man kan ifrågasätta omdömet kring. Men hur som helst, det mest intressanta med den här artikeln, rubriken är tryckfrihetsexpert, olämpligt att stänga av Trump från sociala medier. Där förstår ni ju ungefär vad Nils Funke tycker, och han är väldigt noga med att, liksom, att det framgår att han gillar inte Trump och sådär och tycker att han är knep. Men det intressantaste är slutparagrafen här i den artikeln. Där får han en fråga om ayatollan i Iran eller Alexander Lukashenko i Belarus lägger ut propaganda och driver sin kamp på de sociala medierna. Ska de då bara förhållas? Och då svarar Nils Funke, ja, man ska låta även det som är korkat eller rent av brottsligt få komma till uttryck, så får det sen bedömas av rättsväsendet. Det jag vänder mig mot är att man lägger, alternativt ger, ansvaret på det enskilda företaget som i det här fallet har en monopolartad ställning. Mm. Min bestämda uppfattning är att de ska betraktas som distributörer. Att om de ska betraktas som inte ska ha något ansvar för vad som sägs. Mm, just det, om de ska betraktas som distributörer så ska de inte ha något ansvar för vad som sägs. Vi lägger ju inte ansvar på kommunen för att någon använder ett kommunalt torg för att yttra sina åsikter. Det är den enskilde som bör ta ansvar för vad denna har gjort och de rättsvårdande myndigheternas uppdrag att göra den juridiska bedömningen. Mm. Här slår han huvudet så totalt på spiken. Jag har sett en massa människor på Twitter bland annat som har tyckt att men då innebär ju det att då, de har tagit det här exemplet med det kristna bageriet som inte ville baka en bröllopstårta åt ett homosexuellt par. Då ska vi ju tvinga dem att göra det. Alltså folk gör såna konstiga jämförelser.
Ja.
Ett litet bageri någonstans i Chuttaheite i USA, det påverkar ju varken bu eller bä. Alltså det här homosexuella paret har miljarder andra bagar och de kan gå till att få sin bröllopstårta. Och det kommer ha exakt samma betydelse. De kommer få exakt samma produkt. Men vi kan inte ersätta YouTube, Twitter, Facebook, hur som helst, och Google. De har monopol och det de styr är information. Det är liksom inte vilken tjänst som helst.
Nej, det är skillnad på information och tårtor kan man säga. Och vi ska ju titta på Douglas Murray alldeles strax, men jag vill bara säga att jag alldeles nyss hittade att Angela Merkel är kritisk mot Twitters beslut att porta Trump. Jag la ut och skrev, det här var det bästa hon har sagt på år och dag.
Ja, det var helt otippat måste jag säga.
Ja, verkligen. Men de menar då att åsiktsfriheten är så viktig att den har en elementär betydelse. Denna grundläggande rättighet kan inskränkas, men enligt lag och inom den ram som definieras av lagstiftare, inte enligt ett beslut från ledningen på sociala medieplattformar. Utifrån denna synvinkel anser kanslern att det är problematiskt att den amerikanska presidentens konton blockerats permanent.
Och nu ska vi se alldeles strax se ett litet klipp med vår gamle vän Douglas Murray. Han skrev häromdagen, 10 januari, det var alltså igår till och med, en artikel i tidningen Daily Mail där rubriken var "Trump wasn't using Twitter, it was using him to make money, just like it does all of us." Och i den här artikeln så driver han tesen att så länge Twitter hade nytta av Donald Trump och kunde dra fördel av polariseringen.
Mm.
Som blir när man tillåter olika röster och när man tillåter en sån färgstark person som har 88 miljoner följare på Twitter. Då tjänar de grova pengar på detta och då var han intressant för dem och bra för dem. Men så i samma ögonblick som de känner att nu finns det mer pengar och makt att tjäna på något annat. Nu är det mer opportun för dem att stänga av Trump, så gör de det.
Mm. Jag är inte säker på att det handlar om pengar nu. Därför att precis som du säger, som Douglas Murray konstaterar, så är det konflikten som gör Twitter så intressant. Och det är därför man måste hänga där och man måste svara på folk som är helt korkade och sådär. Men vad händer nu när de kastar ut alla konservativa? Mm. Jag är inte så säker på att det blir så roligt där längre och så intressant, utan att folk helt enkelt kommer att lämna därför att det är inte intressant längre.
Mm. De kan ha skjutit sig själva i foten, och som sagt var hippien Jack Dorsey som är vd för Twitter och överhuvudtaget alla i princip 100% av de som jobbar på de här big tech-företagen är vänster. Ganska långt åt vänster med amerikanska mått mätt, till och med enligt egen uppgift. Och, men jag tänker så här att i något skede så har ideologin tagit överhanden och de möjligtvis har blivit övermodiga också. Att de tycker att de, ja men nu har de ju monopolställningen och nu kommer deras nickedocka Biden in i Vita huset, så nu kommer de att vara skyddade. Ingen kommer att vidta några åtgärder mot dem och så här. Men precis som du säger, det som möjligtvis kan skjuta dem i foten, det är om Twitter blir urtråkigt för att det bara är vänsternissar som sitter där.
Och alla bara säger, ja, jag tycker precis som du!
För du, det är faktiskt nästan 10 år sedan som Douglas höll det här talet på tryckfrihetssällskapet i Köpenhamn. Han hade då mottagit Sapfo-priset, va?
Mm.
För främjande av yttrandefriheten. Det här klippet ni ska se nu, det inspelades alltså 2011. Men det håller fortfarande med besked. Det är fortfarande bland det bästa jag har hört någon säga om varför man måste låta yttrandefriheten vara absolut.
Ja, och jag vill bara säga att jag var där. Det var första gången jag träffade Douglas Murray. Så jag har träffat honom ett antal gånger efter det. Let's check it out.
I hope I don't sound too Anglo-Saxon if I just remind the current audience of the, what I would say, are pretty English roots of the argument for freedom of expression, or at least the two best texts. The first being, of course, Milton's Areopagitica, the great defense of a free printing press in particular, which still bears a rereading. I think certainly by our legislators. And the second text I'd cite as well is John Stuart Mill, On Liberty, written 2 centuries after Milton, but making many of the same arguments. And I would say that these arguments boil down to two things in particular. Mill cites 4 issues, but I hone them down to 2. But basically the importance of having as wide a remit as possible in free speech comes down to the fact that, firstly, you may need to hear opinions you do not want to hear, because you yourself may be in error. And if you're not entirely in error, you may at least be partly in error. And you may need to be put back on a good course, as it were. And you may not be able to get back on a good course unless you can hear speech which some people may wish to deprive you of. Secondly, the other defense being that even if the opinion is wrong, it can do you no harm to hear it, because in the hearing of it, you will know the arguments against your position and in the process will be able to strengthen your own position. You will know better why you are right. You will know better why some things are true and some things are not. And you will be able to have a better armory to your own opinion.
Ja, det är så fullständigt briljant.
Ja, ja.
Och du sa ju nu att nu har jag laddat ner. Nu ska aldrig ta bort det här talet från min dator.
Ska spara det för evig tid på vår portabla hårddisk. Ska jag göra en snabb översättning?
Ja, tack. Mm.
Han pratar ju då om John Milton och John Stuart Mill och deras filosofi kring yttrandefrihet. Och han har kokat ner deras argument till två punkter. Mm. Ett, du bör höra andras argument för att du kan ha fel. Mm. Och har du inte helt fel så kanske du har delvis fel. Och då får du reda på det. Och två, i samtalet och diskussionen och när du tvingas försvara dina egna argument så slipar du dem. Och om det då visar sig att du har rätt, då kommer du veta ännu bättre och vara ännu säkrare på varför du har rätt.
Ja, och det roligaste av allt han säger är att även om det du nu får höra är fel, it can do you no harm to hear it. Alltså det gör dig ingen skada att höra någonting som är fel. Men det är ju där hela vårt samhälle, jag menar det var ju på rätt. Det fanns ju redan då, men nu när det har gått 10 år, nu är det ju etter värre. Därför att folk tror ju på fullt allvar att inte bara jag kan skadas om jag hör någonting som någon säger som jag tycker illa om eller som kanske är fel. Utan hela samhället kommer att gå under. Mm. Och det är så totalt emot hela tanken bakom yttrandefrihet. Varför har västvärlden utvecklats till de bästa, mest fantastiska, framgångsrika länderna i världen? Jo, för att vi bygger på upplysningen med yttrandefrihet. Varför har alla kommunistdiktaturer gått under, förutom Kina då, som är ett exempel för sig? Därför att de inte har yttrandefrihet och ingen frihet och människor mår inte bra av att leva under sådana förhållanden. Och nu håller allting på att bli ett enda stort kommunist-Kina.
Mm. Ja, det är väldigt farligt att landa i, du var ju inne på det redan på den tiden. Här hade ju vi precis börjat vårt uppvaknande kan man säga i den här vevan. Just det här att jag vet att du skrev någon kolumn. Jag tror till och med att det var i någon mainstream medietidning om det här. Eller kan det ha varit så att du höll ett tal på just tryckfrihetssällskapet i den vevan. Om det här att det är så farligt när man landar i en enda stor konsensusbubbla. Ja. Där precis varenda kotte liksom tycker att nu har vi uppnått någon slags nirvana vad det gäller åsikter och utveckling. Så nu kan det inte bli, vi kan inte tillföra någonting utan nu är vi i himmelriket där allting är bra.
Mm. Och det var ju sådana tankar som fördes fram, bland annat den här Fukuyama som skrev historiens slut eller något sånt heter den. Ja, nu är vi framme, nu har vi det bästa samhället, nu ska vi bara stopp och så bara fortsätter vi så här. Det är inte så världen fungerar.
Nej, och inte minst därför att alla tankeströmningar brukar förr eller senare börja degenerera.
Mm.
Och då får man bygga upp nytt, alltså det är så utvecklingen ser ut genom historien, att saker och ting har sin storhetstid och sen ja, så dör den modellen ut och så kommer någonting nytt. Mm. Och den utvecklingen kan man liksom bara främja genom fritt samtal och fritt tankeutbyte.
Ja.
Såklart. Men vänstern är ju väldigt förtjusta i att de är väldigt dåliga på att argumentera rent generellt. Deras främsta taktik är det här att skuldbelägga, alltså kasta skit på motståndaren, gå till personangrepp eller helt enkelt då stänga ner som vi nu har sett. I samma veva som Trump blev tystad så åkte ju också Steve Bannon ut från YouTube, såklart, ingen överraskning där överhuvudtaget. Och ganska många har rensats ut från Twitter och andra sociala medieplattformar. Och det resulterade i en veritabel exodus från Twitter till Parler. Mm. Som är en amerikansk app och sajt som påminner till upplägget ganska mycket om Twitter.
Mm.
Mm. Men vad hände då, Ingrid, när liksom hundratusentals människor började strömma in på Parler?
Jo, det som hände var att Google direkt tog bort appen från sin Google Play. Apple var lite snällare för de gav en 24 timmars varning. Så att en väldigt massa människor handlade ner appen till sin iPhone. Men sen kom det stora slaget när Amazon, kom nu ihåg att det här är företaget som under coronapandemin har tjänat miljarders miljarder. Ett av de absolut mest inflytelserika bolagen i världen. Då hade Parler alltså lagt sina servrar hos Amazon och då säger Amazon: ja, ni får 24 timmar på er att förklara att ni tänker ta bort allt hate speech. Och alltså, Parlers själva idé är ju yttrandefrihet, så de vill ju absolut inte införa sådana regler som Twitter har, liksom att ni får bara säga vänstersaker här. Så att då sa de att det kan vi inte göra, och då klippte Amazon av deras server klockan 9 svensk tid i morse, så försvann Parler.
Bam, sa du. Du och jag finns på Parler när de nu kommer tillbaka, vilket vi hade hoppats skulle ske ganska snabbt. Men du heter Inkarl och jag heter Mia Selander. Ni kan säkert hitta oss när de öppnar igen. Vi har ju sagt att vi ska följa tillbaks alla som följer oss. Jag hann inte följa tillbaks alla som har börjat följa mig innan de gjorde det här serverklippet då. Men vi märkte ju att gick väldigt snabbt där dygnet innan avstängningen med nya följare. Och,
ja, jag gick från 400 till 1300 följare på ett dygn.
Mm. Ja, och jag tror jag kom upp i kanske 300 eller någonting sånt där på väldigt kort tid, på typ ett dygn. Mm. Från att inte ha haft något konto där alls. Men nu är det ju som så här att Parlers vd John Matz, han skriva en uppdatering, va, på Parler. Mm. Precis innan de klippte linjen då, va, att vi kommer att kämpa och vi kommer inte att ge oss, och all information om era konton och sånt finns kvar, men det kommer kanske att ta lite längre tid än vi hade hoppats att starta om. För nu har Google och Amazon och alla de här skrämt upp alla server, webbhotell eller server, hosting då, va, som skulle kunna hjälpa till och hosta Parler. Så nu är det ingen som vill ta emot dem.
Alltså det är så skrämmande. Jag är tillbaka till detta, att det är just detta vi har varnat för. När alla har suttit och sagt, ja, det är privata företag, de får ha vilka regler de vill. Och det här, ja, ni kan gå någon annanstans. Ni har inte, liksom, ni kan inte kräva att ni ska få säga just det här på Twitter. Ja, och nu har vi sett, vilket vi har sagt hela tiden, nej, de kommer att försöka göra sig av med annanstans också. Mm. Och det är exakt det som har hänt. Nu stänger de alla annanstans. Jag ska säga att det finns ju Gab.
Än så länge. Ja.
Också Twitter-variant. Och det som är bra med dem, det är väldigt saggigt där nu. Jag hade ett konto där, men jag orkade inte med det. För något år sedan så orkade jag inte hålla igång alla de här olika plattformarna. Men där hade jag 1400 följare eller någonting. Men jag kom inte in på mitt gamla konto, så idag var jag tvungen att skapa ett nytt. Så nu har jag bara 50 följare eller någonting. Men det har varit väldigt svajigt. Men det tror jag beror på att det är sån anstormning dit nu. Men det sägs att de har bara egna servrar. De har full kontroll över sina servrar. Så att de kan inte göra som de gjorde mot Parler.
Fast jag läste att det var något annat problem med Gab. Jag minns inte vad det var nu, men det var någon annan grej där, att de kunde komma åt dem på något annat sätt. Jag ska bara nämna då att vi läser i Fria Tider som har gjort en rewrite, eller de har skrivit en artikel om det här med då Parlers nedstängning, och citerar Fox där John Matz intervjuades igår, och då sa han så här: det är förödande. De arbetar tillsammans för att se till att vi samtidigt förlorar åtkomst inte bara till våra appar, utan de stänger faktiskt av alla våra servrar ikväll. De försöker inte bara döda appen utan också att rasera hela företaget. Och det är inte bara dessa tre företag. Varje leverantör från SMS-tjänster till e-postleverantörer till våra advokater dumpade oss samma dag, säger han i Fox och påpekar att det som nu sker på nätet är extremt skrämmande. Ja, man kan väl bara instämma. Som sagt, gå någon annanstans, skapa då era egna plattformar, Facebook och Twitter är faktiskt privata företag. Well, det är ju lite svårt när de har sån makt att de kan skrämma bort alla som skulle kunna tänkas vilja samarbeta med en. Det argumentet håller inte för 5 öre.
Det enda vi kan glädja oss åt är att Twitters aktie rasar. Det började redan i fredags och nu under måndags förmiddagen så har den rasat med ytterligare 8%. Hoppas att det fortsätter, för att alltså, jag vet inte riktigt hur vi ska kunna fortsätta prata med varandra och hålla tag i den här. Vi är ju inte en del av magarörelsen, fast på ett sätt är vi ju det ju. Därför att vi har ju så länge sagt att detta handlar inte bara om USA. Det handlar om hela västvärlden. Och ska vi kanske nu gå in på det här, de hatar oss.
Mm. Ja, precis. Och vi kan ju ta avstamp i Oskar Rey, Joakim Anderssons artikel som vi har tjatat om innan. Den publicerades ju redan den 7 januari, så vi snackade väl lite om den i fredags tror jag, om jag inte minns helt fel.
Men nämnde den bara då.
Ja, han är väldigt rätt på det som vanligt, det är han alltid skulle jag vilja påstå. Och rubriken där var "Eliten spelade upprördhet är löjeväckande", och vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det mer än att Joakim konstaterar ju det som flera människor har spanat på sistone, att höger, vänster och allt det här är helt ute. Glöm alla de grejerna. Där handlar om eliten mot folket, och det blir allt tydligare att det är det handlar om.
Och att denna elit, de hatar inte bara Donald Trump, de hatar alla hans följare. Det vill säga vanliga människor som plötsligt såg, oh, här finns en kandidat som gillar oss. Som inte har suttit 40 år där på Kapitolium och bara gör det för pengarna och anser sig stå högt över oss. Bara lurar oss och säger att ni ska få det bättre, fast i själva verket hela tiden får det sämre. Så kommer Trump, ser de här problemen, ser människorna och älskar dem, och därför älskade de honom, för han var den enda som älskade dem. Vill de verkligen bli av med de här människorna, rent bokstavligt.
Jag tycker vi ska se ett klipp, ett hopklipp med Tucker Carlson. Det är från 2 olika program där han slår huvudet på just precis den här spiken med eliternas förakt för folket.
Can you really silence people? And if you try, what comes next?
Well, I certainly think you can, and they're doing it and have been pretty successful at doing this for a long time. They have amplified the voices that they agree with, and they have diminished the voices they disagree with. They have crucified Trump supporters. And I just want people to think about this. And listen, I don't agree with the way President Trump has handled himself in all situations, but he has picked on other elites. He has gone after the US President, Barack Obama. He has gone after the mainstream media. He's gone after celebrities. The media and the elites have gone after working class people. Trump supporters are not elites. They don't have major platforms. They are the people. There is an attack on the people. Whether you agree or disagree with them, you cannot demonize 74 million Americans and say all of their complaints are racist or sexist or they're Nazis. You're baiting America for a civil war.
That's exactly right. And that is the distinction. And I do think I don't know if you're overstating it. I mean, this is going to cause extremism, like dangerous extremism. I'm very worried about it. But your point, I think, is the key one. They're punching down. Trump is punching laterally or up. And there's a huge difference between those two things. The main problem, and this really is the main problem on the right anyway, the people who run the Republican Party don't really like their own voters. And they especially don't want the voters that Trump brought. Trump brought the party's ranks noticeably downscale, from the country club to the trailer park, as they often sneer. And this horrifies them. Many Republicans in Washington now despise the people they're supposed to represent and protect. And by the way, it's not just Republican leaders who feel this way. It's our entire leadership class. It's everyone in charge. You rarely hear it spoken out loud, but this is the truth. A very specific form of intra-white loathing is at the core of the reaction to Donald Trump. Here's what it is. Nothing is more repulsive to socially anxious white professionals than working class people who look like them. Proles are their single greatest fear. They remind them of where they may have come from or where they could be going if things turn south. So if you want to understand the hatred, the real hatred, not just disagreement, but gut level loathing and fear of Trump in, say, New York or Washington or LA, you got to understand that first. It's not really Trump. It's his voters. The new money class despises them. Trump didn't despise them, and that really was his secret in the end. He didn't have much in some ways, but Donald Trump did not judge his own voters. In real life, Trump actually ate McDonald's. That's true. And they knew it was true, and they were very grateful for it. And you'd be grateful for it, too, if everyone else hated you. Pretty soon, like 13 days from now, these voters, tens of millions of them, will not have Donald Trump to protect them. They won't have anyone. And unless the Republican Party decides to wake up and push back against the lies in progress and acknowledge the purpose of those lies, which is an unprecedented crackdown on the way you live, you will have no chance either.
Yeah, det är väldigt intressanta saker här. Dels är det ju den här Jason Whitlock som konstaterar så tydligt att Trump slår uppåt möjligen parallellt och uppåt medan alla de andra och medierna slår neråt på vanligt folk.
Mm. Precis, och det var från ett program då, och sen så har vi klippt in Tuckers följande program där han håller en monolog som ni ser där, som ett litet utsnitt ur, som är så bra och samtidigt så jäkla deprimerande. Jag tror det var en av de gångerna som du och jag liksom, att greppa hela det här fenomenet, att de hatar oss verkligen. Det är så, och jag menar, vi är ju akademiker och du vet, så här, vi tillhör ju inte liksom arbetarklassen.
Nej.
Men
alltså, men däremot så vi kan ju identifiera oss med dem. Det är inte så länge sedan min familj var väldigt, väldigt mycket arbetarklass. Och det är så intressant också när han säger det här att nu tappade jag det.
Nej, men alltså han säger att alltså de är väldigt, den här ängsliga övre medelklassen, de är så himla rädda för att överhuvudtaget se de här liksom white trash som
jag
de tycker
var. Som ser ut som de själva.
Ja.
Om det är svart arbetarklass så behövs de är inte rädda innerst inne. Det är ju så som svarta har det. Men när de ser vita människor som har det lika dåligt eller ännu sämre, då blir de nervösa. Alltså det skulle kunna vara jag. Och sen var det en annan sak som slog mig med den här urlöjliga inslaget med Peter Rovett på Aktuellt. När han var på alltså, Trumps installering. När han hittar någon tjej då och hon säger, ja, jag är här för det är så roligt, jag har röstat på Trump. But he is a billionaire. Are you a billionaire too? Alltså han hade inte fattat ett enda dugg. Han ville framställa det som att Trump var miljardärernas parti. Nej, han talade till vanliga människor. Det var just det som var grejen. Han gav dem hopp för första gången på många, många år.
Ja, och det där argumentet har jag bemötts, eller har jag mötts av bland Trump-motståndare i min egen närhet, som då har sagt att just precis det, ja, men han är ju miljardär och han vet ju ingenting om hur vanligt folk har det och sådär, varpå jag genast kontrade med att menar du på allvar att Joe Biden har en aning om det som har suttit i Washington i nästan 50 år och det var då drar jag inte ens in alla korruptionsskandaler och det, men liksom bara, skulle han vara en representant för folket? Vad är det för trams?
Ja, men och det är det här fåniga att republikanerna är för de rika och demokraterna är för de fattiga. Nej, det har egentligen aldrig varit så, och det är definitivt inte så nu, utan demokraterna är som Centerpartiet för stadsbor, unga människor, vänsterradikala, universitetsutbildade, genusmedvetna och allt det. Ja, medan republikanerna, och det är också det som är problemet för det republikanska partiet nu. För som han säger där, egentligen så ville de inte ha in de här väljarna. Nej, usch, nej. Vi har sådana. Men de har ändå faktiskt alltid mer stått på exempelvis svarta sidan. Det var de som ville ta bort
alla de här. Slaveriet. Ja,
både slaveriet och de här diskriminerande lagarna och så, men demokraterna var helt emot det. Men folk tror att det är tvärtom och det lever demokraterna på. Men det var ju därför Trump också ökade så bland minoriteterna. Därför att de är inte dumma, för de har nämligen inte gått på universitet och blivit dumma i huvudet. Utan de kan se
de går på det de ser och hör. Ja, det är ju fantastiskt att han nämner det, tack, att Trump älskar McDonald's.
Ja.
Och det kan ju tyckas vara en petitess i sammanhanget, men det säger någonting om vem han är och hur han tänker. Och det är en sån här grej som vanliga människor kan känna, ja, men det gör ju jag också. Och att han är inte för fin för att äta McDonald's.
Nej. Liksom.
Och, men det äckligaste är just den här övre medelklassen och deras mobbingfasoner, skulle jag säga, i så mått att, alltså, ybermobbarna är de här supereliterna, the 1% som man brukar prata om. Alltså, de är ju riktigt vidriga, drakoniska, men deras medhjälpare, de är motsvarigheten till, om du tänker i mobbingssammanhang, de som står tysta och inte säger någonting. Yeah. Alternativt hoppar in och säger någonting taskigt mot mobbingoffret för att verka coola, så att inte mobbaren hoppar på mig, vilket de är skraja för i grund och botten. De har inte tillräckligt bra självförtroende för att liksom kunna tänka själva och agera själva och stå emot alla de här mobbingfasonerna och säga att nej, men det här är inte rätt. Det är riktigt äckligt. Vi ska se ett klipp med Laura Ingraham också, Ingrid.
Ja, men du, innan dess får jag bara säga, så att vi inte, för att de ligger längre upp de länkarna, att det som också händer nu, det räcker inte med det här att de har tagit bort liksom Trump ifrån Twitter och allt det där, utan vad de nu håller på med är att radera honom från historien. Också på gammal känt kommunistmaner.
Sovjetmaner, ja visst.
Nu är det till exempel krav på att han ska tas bort från en scen i filmen Ensam hemma 2. För att det ska inte finnas kvar några spår av Trump som den älskade, den roliga, den entusiastiska. Utan allt vi ska minnas nu är Capitol Hill-skandalen. Inget annat. Nej. Inte att han skapade den bästa ekonomin i modern historia. Att han, allt det som han gjorde för vanliga människor. Du vet, du hem jobben från Kina och satt igång fabriker och så. Nej, vi ska bara minnas det. De ska göra det de gjorde mot Nixon, som faktiskt också gjorde en massa bra saker. Han var den som fick slut på Vietnamkriget och han gjorde en massa bra saker. Men det kommer ingen människa ihåg.
Han var i Kina, han fick till närmande med Sovjet och så vidare. Ja, visst,
det
absolut.
Enda det är ingen som folk kommer minns om Nixon, det är Watergate-skandalen. Och det är det de vill göra med Trump. Och det är därför det nu kommer krav på riksrätt. Att, alltså, det är ju två saker de kan göra. Antingen att bära ut honom med 25:e tillägget. Men då måste Mike Pence säga ja till det. Det tror jag inte.
Han har hittills sagt att han inte är intresserad av en sån
Och grej. Sen är det då riksrätt. Och det är lika omöjligt för dem att få igenom en fällande dom i riksrätten nu som det var då. För att även om de nu har majoritet i, nej, det är ju lika Och så har då hon Kamala Harris utslagsröstet, så krävs det, jag tror det är 2/3 majoritet i senaten för att en president. Det handlar inte om det. Det handlar om att allt detta ska smutsa ner hans minne så att folk ska hjärntvättas till att tro att han var den hemska människa som de hela tiden har påstått. Mm.
Ja, och det har ju att göra med, vi såg något exempel på någon om det var någon demokrat politiker, jag minns inte hans namn nu, som hade sagt att det vi måste göra är en, alltså bli av med Trump är en smal sak, men det vi måste göra är en utrensning. Han använder ordet cleansing.
Det kommer väl i det här klippet vi ska
Nej,
se.
Det är inte mig själva klippet. Okay. Det var innan det här klippet började, men det var i Laura Ingrams program. Cleansing, sen ändrade de ordet till clean up eller någonting som lät lite mindre folkmordiskt.
Yeah.
Bland, alltså splittra Trumps supportrar. Det är ju det det handlar om, att vi har 75 miljoner människor som går omkring och är jäkligt förbannade och besvikna och vad ska vi göra med dem för att få in dem? Jo, vi måste montera ner hela bilden av Donald Trump och hans eftermäle fullständigt för att kunna implementera
vår. Att de ska förstå att de har haft helt fel.
Ja, men vi kollar lite på Laura Ingram från Ingram Angle.
If they want to make a difference, they should try harder to win on the merits and stop focusing on trying to silence their enemies. And number 5, they despise the working class. And it's not just their views that they hate. It's the people themselves.
Trump has been a disaster. But what I worry about even more is that something like 74 million people voted for him.
Of course, this disdain comes to the media too. ABC News political director Rick Klein writing this week, getting rid of Trump is the easy part. Cleansing the movement he commands or getting rid of what he represents to so many Americans is going to be something else. Well, ABC later stealth edited that piece. It now reads cleaning up the movement. But we already know Klein's truth, though. The establishment's goal, of course, is to tar every Trump supporter as a violent marauder or a second-class citizen. So if you went to the Ellipse on Wednesday and walked to the Capitol and were peaceful, didn't enter the building, you're still an enemy combatant. How sick and how poisonous. It's as toxic as what the mob did inside the U.S. Capitol.
If anybody's to blame, it's all of us. You know, the media is to blame, the right and the left is to blame. But at the end of the day, we're all responsible for our own actions.
Oh, Congressman, I don't think you saw the media encouraging those monsters yesterday.
The fact is, the media never bothered to understand Trump supporters. Instead, they agreed with Hillary that they were deplorable and irredeemable. And thus, they've never even attempted to understand them, to even really talk to them, and to be objective. That ended up driving more people to Trump and fed public frustration and even anger.
Det var ju med där.
Det visade sig att det var med här. Jag tror jag hade klippt bort det. Ja, så ser det ut. Cleansing. Känns det fräckt i ordet, eller?
Ja, det betyder ju i princip utrota.
Ja, rensning. Alltså, man tänker på etnic cleansing är ju då det som... Ja, alltså...
Folkfördrivning och...
Ja, det är precis. Man kanske ska... Jag har sett memer där folk ska gå runt med en gul stjärna som det står Trump på till slut. Ja, det är ju väldigt raljant, men du förstår vad jag menar. Alltså, det här handlar om att kom över till vår sida, eller så brännmärker vi dig.
Och vad handlar då allt det här om? Jo, det gamla, välkända, söndra och härska. Alltså de bryr sig inte om, eliterna bryr sig inte om folk hatar varandra. Det är jättebra, för det som hotar dem mest, det är när folket går samman, som amerikanerna ju var på väg att göra med Donald Trump. Jag kommer aldrig att tro något annat än att han fick en jordskredsseger som de stoppade för att de har så mycket makt. Och de gjorde det på många olika sätt. Och kanske en dag får vi sanningen om detta. Men det är det de fruktar mest, att ett enat folk, att en majoritet av ett folk ska säga, Nej, enough is enough. Vi har fått nog av er. Ni ska sitta där uppe i era elfenbenstorn. Och det de nu kommer att göra, det är ju införa den totalitära världsregeringen mycket snabbare än verkade än vad vi hade befarat.
Mm. Du skrev redan i januari 2019 en artikel med rubriken Storebror ser dig alltid.
Ja, som handlade mycket om den här övervakningen och att vi inte är medvetna om hur mycket vi övervakas hela tiden. Men den slutar i alla fall med att citera en före detta CIA-chef som ska ha sagt så här: om det amerikanska folket fick veta vad vi har gjort i deras namn skulle de hänga upp oss allihop i lyktstolparna utanför Vita huset.
Mm. Ja, och det var ju väldigt framsynt av dig, Ingrid, för det här var ju långt innan coronan dök upp, så för globalisterna opportunt.
Mm, precis.
Även om vi nu lämnar den diskussionen därhän huruvida någon har spridit det här viruset med flit eller ej, så är det hur som helst så att det har spelat dem i händerna, därför att det har gjort att de har kunnat implementera en rad åtgärder som de har varit sugna på att göra länge. Och de har ju till och med själva sagt, som Justin Trudeau har ju sagt, det finns ju inspelat där han säger att här har vi vår chans, och den otäcke Klaus Schwab på World Economic Forum, the Hollywood Nazi himself, har ju också sagt att det här är världens chans för oss att pusha vår agenda snabbare än vi hade kunnat hoppas på.
Mm.
Och vad är då agendan? Jo, det är ju övervakning, det är kontroll, det är att förflytta makt, all makt från folket till en pytteliten elit. You will own nothing and you will be happy.
Mm. Inga nationalstater längre, utan vi ska styras allihop från FN antagligen. Och så kanske Stefan Löfven får sitta kvar som någon slags borgmästare över Sverige eller någonting. Och det är väldigt otäcka med detta att det går så fort, Maria. För jag skrev en artikel i helgen här där jag skrev just det, att det inte alltid är kul att få rätt. Och jag skrev att just med den här pandemilagen så börjar jag också oroa mig för att de kanske också kommer att få rätt, som nu de senaste veckorna har sagt att jag tror de ställer in valet 2022. Jag säger inte att jag tror det, men de har åtminstone skaffat sig den lagliga rätten med den här pandemilagen. Nu ska den bara gälla till september, men vi vet att det kan förlängas och det kan vara så att det blir så otryggt på gator och torg, och det är så i det här krisläget har vi inte råd att byta regering, och alltså ingenting förvånar mig längre.
Alltså hur som helst så är det väldigt tydligt, och vi ser, har sett flertal exempel på detta runt om i Europa, att den energi man lägger ner på att implementera coronarestriktionerna, det har varit värre i vissa länder än i andra. Det har varit helt drakoniskt i Nya Zeeland och Australien, England och var det nu är. Men vi börjar även se det nu i Sverige. Alltså i lördags så skulle man höll man en liten demonstration eller protest på Odenplan i Stockholm mot coronarestriktioner och så här. Och vi ska bara se ett enminutsklipp och som visar lite grann vad som hände där. De var inte så många demonstranter, men de hann enligt uppgift inte mer än komma dit, så är det plötsligt massor med poliser, och då utspelar sig följande.
Jag pratar inte. Ta
Ja, vem är den här dam, Maria?
Ja, det är alltså den pensionerade sjuksköterskan Margit Olofsdotter Järlebrant. Ni ser där med rollatorn. Hon är 76 år och hon blev väldigt rädd, berättar hon, för Fria Tider när de poliserna började slita och dra i henne. Hon har ett flertal gjort såna här höftledsoperationer och sånt. Hon har 4 konstgjorda leder och utsliten rygg, så hon var väldigt rädd att hon skulle damma i backen. Så att det är därför hon skriker och är väldigt, väldigt, väldigt arg. Och hon berättar om att hon tycker överhuvudtaget att det här var ett enormt övervåld som polisen... Och notera, en intressant sak att notera i det här klippet är att poliserna har inte munskydd.
Nej.
Men de går ju i närkamp med diverse människor här. Är det coronasäkert eller att de ska stå och brottas där med folk där utan munskydd? Eller?
Nej, det finns ju fortfarande inget krav på munskydd mer än
trafiken. De som förespråkar restriktioner menar jag. Alltså, och man då, det är väldigt märkligt. Och det är andra människor som säger här att det liksom var... Det stod inte i proportion till den här lilla fredliga...
Nej.
Manifestationen.
Men tänk, vad är det här för människor? Det är svenskar. Och de protesterar mot pandemilagen. Alltså regeringen har skaffat sig diktatoriska befogenheter. Och nu ska de täppa till truten på de svenskar som säger att det här är oacceptabelt. Har du någonsin sett poliserna bete sig så här mot ett gäng muslimer som har någon demonstration?
Nej.
Alltså, här behandlar de ju tanterna ungefär som de behandlar NMR-arna.
Ja, det är helt knäpp. Men en trösterik sak med det här, det är då att Margit har ju då pratat med Fria Tider och hon verkar vara en väldigt vaken dam som säger att vi försökte kämpa för vår frihet. Så länge jag kan gå ska jag kämpa för mina barn och mina barnbarn, för det som händer är förfärligt i världen och i hela Sverige. Det är tyranni. Nu försöker de ta död på alla småföretagare för de vill bara ha 2 klasser. En underklass och en klass som bestämmer över oss. Och är vi inte snälla så fryser bankerna våra konton så vi får svälta också.
Alltså Margit har huvudet på spiken. Alltså, det är,
ja.
Hon är helt rätt på det. Och tänk att hur gammal är hon?
76.
Ja. Hon så vågar sig ut och stå upp för sanning och frihet. Men en massa fullt raska svenskar bara sitter i soffan och sover. Så länge jag får se Let's Dance så bryr jag mig inte.
Let's Dance-koman som vi brukar kalla det. Men vi ville ändå visa det här. Jag tycker att det var lite uppbyggligt ändå att se det här klippet med Margit och att de ändå protesterar. Tyckte jag livade upp, även om jag tycker att poliserna agerar förkastligt. Och jag förstår inte riktigt. Alltså poängen kunde inte de få, alltså nej, det är så dumt. Ja, poängen är ju anarkotyrani, precis som
du säger. Ja, skrämma folk. För tänk om det här växer till en stor rörelse. Nu vet vi att det är notoriskt svårt att få ut svenskar på gator och torg för att demonstrera. Men vi får väl se. Nu har vi inte så mycket tid kvar, men vi kan väl bara nämna det att vi lägger en massa länkar. Vi hade tänkt prata längre om det, men det hann vi inte om. Att det blir mer och mer tydligt att sjukvårdspersonal är ovilliga att ta vaccinsprutan. Det är bland annat 2/3 av de amerikanska läkarna. 87 000 sjuksköterskor i Nederländerna. Och det är alltså det är mer och mer sånt. Och det kommer ju fler och fler rapporter om folk som har dött efter det här. Och jag såg att Jon Tallinger, du vet, syrgasdoktorn, Dr. Whistleblower, han la ju ut på Twitter för några veckor sedan att nu här tar jag sprutan. Och jag skrev till honom, oj, jag är inte glad för det. Du är egentligen för viktig för oss för att vara med i det här experimentet. Vad snällt sagt. Men jag hoppas att han inte blir dålig, för att det är många som blir det.
Ja, och vi ser också, som vi har pratat om även tidigare, tecken på fler och fler drakoniska åtgärder i stil med att Danmark tänker införa vaccinpass för att få resa. Spanien registrerar vaccinvägrare. och så vidare. Och tyvärr så misstänker väl både du och jag att vi kommer få se mer och mer av den varan. Så, men hör ni, ge inte upp. Det är kanske lite mörkt nu, men vi kämpar ju på allihop tillsammans.
Mm.
Och vi ger oss aldrig. En lyssnare, tittare ringde mig här om morgonen och pratade en bra stund och undrade hur du och jag vågar göra det vi gör och vara så frispråkiga. Och jag svarade att vi kan nog inte vara på något annat sätt.
Nej.
Utan vi bara gör det vi måste. Helt enkelt.
Som Astrid Lindgren skaldade i Bröderna Lejonhjärta när Skorpan säger måste du gå iväg till sin storbror när han ska ut och mörda, eller vad heter slå ihjäl, vad heter Katla, är den där draken.
Ja, ja.
Så säger Skorpan, men måste du verkligen gå, jag vill inte att du ska gå. Vissa saker måste man göra. Annars är man bara en liten lort.
Mm, ingen människa utan bara en liten lort. Till och med har jag för mig att det var. Men och alla gör ju vad de kan. Det är ju ingen skugga över människor som inte kan träda fram i offentligheten och så vidare. Vi inser ju att det kan finnas massor med skäl till det. Men det man kan göra, det alla kan göra, det är att stötta mig och Ingrid och vårt opinionsbildande Sverige redan arbete.
Mm, vi får snart säga världsredan. Västvärldsredan.
Ja, ja. Ja. Hur gör man då, Ingrid? Om man
vill Ingridomaria.se går man in på och där hittar man swishnummer och bankgironummer och man hittar donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Och så har vi ju medialike-knappen och om man bara startar ett litet konto där så kan man på 5 sekunder då skänka lite småbelopp för en artikel eller en särskild podd som man har tyckt om. Mm. Och därför att det är lite grann så att de allra flesta människor donerar aldrig någonting. Mm. Och tänker, ja men det är så många andra som gör det. Men det är, alltså säg att det är bara 1% av alla lyssnare som donerar. Då är det en väldigt stor börda på dem.
Ja.
Och de får liksom sätta höga summor för att vi ska kunna överleva. Men om istället 99% donerade, så hade det räckt med en 5, en 10 eller någonting sånt, så hade vi aldrig behövt ha några orosmoln över detta.
Absolut, så hjälp, stötta mig och Ingrid, och hjälp era medlyssnare och medtittare som stöttar oss så att inte de behöver bära bördan alldeles ensamma. Och om Gud är god, så ses och hörs vi igen redan på fredag. Då med en liten tävling kanske, eller?
Just det, vi har några utav mina böcker som vi tänkte att vi skulle låta ut. Så att det blir en liten treat på fredag.
Ja, och stay tuned.
Idag vill jag säga God bless America. Och särskilt president Donald Trump. Håll honom trygg och ge honom kraft att fortsätta på något sätt. Och Gud välsigne er allihop.
Ha det bra allihopa. Hej då.